Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Skriv dig Jesu på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nazaret, den korsfäste och hans lära är min salighet och ära. Amen. Predikotexten idag utgör fortsättningen av berättelsen om Jesu möte med den samaritiska kvinnan i Johannes evangeliets fjärde kapitel, och vi läser därifrån den 27:e versen i Jesu namn. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. De gick ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungar honom: rabbi, ät. Men han sade till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sade till varandra: inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sade: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Predikotexten idag utgör alltså fortsättning på förra söndagens predikotext, berättelsen om Jesu möte med den samaritiska kvinnan. Jesus och hans lärjungar befinner sig alltså i Samarien. Och att judar uppehöll sig i Samarien, det hörde inte till vanligheterna. Det var ju istället så att judarna, för att slippa sätta sin fot på detta område, alltid gick omvägar runt Samarien. Och föraktet mellan judar och samariter var djupt grundat. Det har ju sin historiska förklaring. Israels rike delades ju efter kung Salomos död i nordriket och sydriket. Och de 10 stammarna i norr avföll ju så ifrån Herren att de till slut fördes bort i fångenskap och upplöstes som folk. Och efter att de 10 stammarna hade försvunnit ur historien, så bosatte sig andra folk i det området av Israel där de 10 stammarna hade bott. Och så uppstod det med tiden ett blandfolk, dels med avkomlingar från de 10 stammarna, dels med folk ifrån områdena där. Och det var detta blandfolk som kallades samariterna. De hade också en blandreligion. Dels tillbad man Israels gud och så tillbad man också egna gudar. När Juda och Benjamins stammar återvände från den 70-åriga fångenskapen i Babel för att bygga upp Israels murar, eller vad säger Jerusalems murar och templet och detta, så kom samariterna och erbjöd sig att vara med och bygga. Men det fick de inte, eftersom man hade en annan tro, lära och bekännelse. Och allt sedan den här tiden så har fiendskapen levat kvar. Och så var det också på Jesu tid. När fariseerna skulle uttrycka sig riktigt förklenande om Jesus och säga något fult om honom, så sa de: säger vi inte med rätta att du är en samarit och har en ond ande? Men Jesus föraktar inte människor. Han är allas frälsare, vilket folk och vilken samhällsklass man än tillhör. Det är inget ställe där han inte kan tänka sig att sätta sin fot. Och därför så står det också att han måste gå genom Samarien den här gången. Han hade ett ärende dit. Likaväl som han tog emot Nikodemus, en av samhällets främsta och ädlingar, så umgicks han med publikaner och syndare. Och nu måste han gå genom Samarien, för fälten vitnade till skörd. Och med Jesus tar skördearbetet i Samarien sin början. Det började vid Jakobs brunn i Sykar och med en av de uslaste, mest föraktade i samhället. Bibeltexten berättar att Jesus hade blivit trött av vandringen. Han var ju sann människa som vi, lika väl som han var sann Gud och inte påverkades av sådana omständigheter som vi får leva under. Så gick han här som sann människa på jorden, och han hade gått sig trött och satte sig nu vid Jakobs brunn i Sykar. Och lärjungarna hade gått i förväg in i staden för att skaffa mat. Jesus visste säkert att här kom ett tillfälle för enskild själavård. För nu kommer en ensam kvinna ut till brunnen. Och det står att det var vid sjätte timmen, alltså mitt på dagen, för att hämta vatten. Det var ju normalt en morgon- och kvällssyssla som kvinnorna utförde oftast utförde tillsammans, och som också var ett tillfälle för social gemenskap. Men den här kvinnan levde ett sådant liv att hon stötts ut ur gemenskapen. Hennes lösaktiga, syndiga liv dömdes av folket i staden. Och när hon kommer i samtal med Jesus så avslöjas att hon har avverkat 5 män och nu är inne på den sjätte. Och honom har hon troligen stulit från någon annan. Jesus säger ju till henne: gå och hämta din man och kom hit. Och hon svarar: jag har ingen man. Jesus sa det: du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa det är sant. Och så sker det förunderliga att här i mötet med Jesus så blir hon avslöjad, men hon blir också upprättad. Hennes syndiga liv blir uppenbarat, men hon får också veta vem Jesus är, att han är jag är. Det är jag, Guds morde, Messias, Kristus, som talar med dig. Och han talar om att han har vatten att ge, som inte hämtas upp ur jordiska brunnar, utan det levande vattnet som mättar själens törst och som för den som får dricka sig otörstig blir en flödande källa till evigt liv. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Där kom hon, kvinnan, mitt i vardagsbestyren, och så nås hon av Guds kallelse i mötet med syndares frälsare. Och så utför Gud det undret att en syndare ser och tror. Och då blir någonting annat viktigare än vardagsgöromålen. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa det till folket: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Vad hon hade funnit måste också andra få veta. Och så blir hon redskapet för en väckelse i stadens sykar. Så har många väckelse börjat. Så spreds evangelium den allra första tiden från provins till provins. När de kristna genom förföljelse drevs ut från Jerusalem, så tog de budskapet om Jesus, syndares frälsare, med sig, och de teg inte med vad de trodde på. Och så utbreddes Guds rike. Och så har tiderna igenom den enskilde kristnes vittnesbörd i vardagen, i ord, i liv och i vandel, varit den mest framgångsrika missionen. Väckelser blir det inte för att man annonserar väckelsemöte. Guds ord och den bibel som världen läser, den bibel som världen läser, det är det kristnas liv. Och här var vi fråga oss hur det är bland oss som idag vill räknas ibland de kristna. Aposteln Paulus skriver till de kristna i Korint: ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan. När Petrus och Johannes frimodigt inför fienderna bekänner Jesu namn förundras man över detta. Och så står det att de kände igen dem, att de hade varit med Jesus. Och Rutström utbrister en av sina sånger: ack ville varje tunga om det som Jesus gjort predika, tala, sjunga, så vunnes saken fort. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa det till folket: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och sen kan de säga, sen läste vi att många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, och hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. Så började väckelsen i Samarien genom kvinnans vittnesbörd om Jesus. Och det var inte genom att berätta om sig själv och sina underbara upplevelser som väckelsen började. Sån osund andlighet finns det gott om i våra dagar, men av sådant kommer ingen sann väckelse. Men kvinnan visade folket till Jesus, kallade dem till honom, och det bar välsignade frukter. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa det till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Där Jesus och budskapet om honom är det viktiga, där detta står i centrum, där sker också det Guds under att människor blir omvända och kommer till tro. Paulus skriver i Romarbrevet 10: hur skulle du kunna tro på den som du inte har hört? Och hur skulle du kunna höra om ingen predikar? Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Innan kvinnan har gått in i staden och innan folket har kommit, så återvände lärjungarna med maten de skulle skaffa. Just då kom hans lärjungar och blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. De undrar, men de frågar inte. De skulle med tiden få lära sig att med Jesus följde en annan syn på kvinnan än den som rådde i det judiska samhället och i hedna världen runt omkring. Där budskapet om Jesus slog rot, där Jesu makt skapade tro på jorden, som var rubriken för den här söndagen, där lyftes kvinnan ur slaveri och ligvägenskap och fick ett annat värde än i antikens samhällen. Här är inte man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus, skulle Paulus några år senare förkunna. Och det blev också många kvinnor som följde Jesus under hans offentliga verksamhet, och de blev hans trognaste följeslagare. Och så har i Guds rikas historia tiderna igenom, ofta i tysthet, av kvinnor trogna Herren Jesus Kristus utfört storverk för Guds rike. Lärjungarna bad Jesus: Rabbi, ät. Men han sa det till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. De förstod inte vad detta handlade om. Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Och så säger Jesus: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Så såg alltså Jesus på den uppgift som var honom förelagd. Han skulle fullborda sin faders verk. I den 40:e salmen säger han genom psalmisten: se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja är min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. Att fullborda det verk som var honom förelagt, det var hans mat. Att fullborda frälsningsverket var hans lust och vilja. Att göra Guds vilja, alltså att fullborda Guds heliga lag och att vinna syndernas förlåtelse, liv och salighet, det gav Jesus mättnad, tillfredsställelse. Visst åt han som människa vanlig mat, men han undervisar lärjungarna om sitt uppdrag att fullborda Guds verk. Och fälten har vitnat till skörd. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det är inte i Guds rike som i jordbruket. På sin vandring till Galileen, där den stora sådden ska ta sin början, har fälten redan vitnat till skörd i Samarien. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Lärjungarna får gå in i skörden där andra arbetat. Alla de Guds vittnen som före dem berett marken, som sått och vattnat, så att också en samaritisk kvinna visste att Messias Kristus skulle komma och förkunna hela sanningen. Petrus skriver om detta i sitt första brev, när han har talat om salighetens, frälsningens hopp som de kristna äger, om frälsningen i Kristus. Så säger han: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Det var er det tjänade med sitt budskap. Detta har förkunnats för er genom dem som i den helige ande predikade evangelium för er. Och så är det med arbetet i Guds rike. En sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Arbetet i Guds rike är ett arbete i sådd och skörd. Och den som sår får sällan skörda. Andra skördar där han har sått. Ingen arbetare i Guds rike kan säga om en människans omvändelse: det är mitt verk. Människor är ringa redskap till att så och vattna, och så ger Gud växten. Blir det på annat sätt så viker välsignelsen. Paulus skriver i första Korinthierbrevets tredje kapitel: vad är Apollos, vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder det för något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare. Ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Se hur fälten har vitnat till skörd. Så blev den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn och människorna i Sykar förstlingsskörden i Samarien. Och i Apostlagärningarna 8 kan vi sedan läsa om hur nya fält vitnade till skörd i Samarien och sedan runt om ut över världen, i enlighet med Jesu löfte till apostlarna: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesu makt att skapa tro på jorden, den makten utövar Herren Jesus alltjämt. Han går sig inte längre trött i vägdammet här på jorden, även om han skulle gå betydligt tyngre vägar efter mötet där vid Jakobs brunn. Men han finns ändock mitt ibland oss, i ordet och sakramenten. Dit får vi gå för att höra honom: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Och där ska också du finna Herren Jesus, syndarens frälsare. Han vet allt om dig. Och så kommer snart den stora skördetiden. Vi läser om den i Uppenbarelsebokens 14 kapitel. Och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Och till dess må vi någon gång låta krukan stå, någon gång försumma vardagsbestyren för att till människor bära kallelsen: kom och se. Kom och se, kom och se. Jesus undfår syndare. Han har hjärta för det arma, gärna vill han sig förvarma. Ingen kan ömma för dig så som han. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Salmen 84. Och i den 126 salmen läser vi: Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar. Se upp, renvitnar marken och skördetimmen inne är. Gå ut, bjud syndare till arken, kan hända floden snart är här. Upp, bröder, alla som en man, att sova nu, det går ej an. O Gud, låt mig ej bli tillbaka, då andra riket tager in. Låt också mig din nåd få smaka, jag låt mig evigt vara din. Jag lämnar mig ut i din hand, för hem ditt barn till fridens land. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, du som i din outgrundliga barmhärtighet har älskat oss och gett oss din enfödde son till en frälsare, för att den som tror på honom ska leva om han än dör, vi ber dig, låt din helige ande uppväcka våra hjärtan till att fast och stadigt tro att vi genom Kristus har syndernas förlåtelse och det eviga livet. Låt oss alltid hålla oss till denne vår frälsare, för bli trygga nu och i vår sista stund, och genom honom bli evigt saliga. Amen.